Välkommen tillbaka till Cornelia Unfiltered. Det här är episod 14 och vi ska prata om QFS. Som vi har pratat om så är ju vårt finansiella system, det är ju kollapsat till följd av likviditetsbrist och skuldmättnad. Så att antingen kommer vi få The Great Reset eller QFS, Quantum Financial System. Det är liksom helt uteslutet att vi har kvar det gamla systemet vi har. Utan vi kommer få ett nytt system hur vi än vrider och vänder på oss. Man visste ju redan när man inrättade BIS på 30-talet att det här systemet skulle falla. Så det här underskottet gör ju att vi hela tiden slåss om samma pengar. Eller om pengar som egentligen inte finns. För om pengar som inte är skapade nu. Så det här systemet, det faller nu. Och då är frågan, är det bankerna och globalisternas alternativ, The Great Reset, eller är det QFS som är den konstellation som motverkar den djupa statens? Och Ryssland har ju redan infört ett nytt finansiellt system, ett guldbackat finansiellt system. Och det är ju såklart på den senaste teknologin. För om du har kvantumdatorer som är supersnabba, supersmarta, supersäkra, varför skulle du inte ha det finansiella systemet på det? Allting blir transparent. Du kan ju inte tvätta pengar i det systemet. Och du kan inte finansiera terrorism. Alltså allting blir spårbart i systemet. Som vi har gått igenom i de två tidigare episoderna så är ju vårt finansiella system, det är ju skuldmättat. Det är ju i kollaps till följd av likviditetsbrist och skuldmättnad. I och med att varje krona som skapas med naturligt eller ett inbyggt underskott. I och med att räntan måste betalas och räntan, de pengarna finns ju inte ännu. Och det gör ju att du och jag, vi konkurrerar ju om samma pengar för att vi måste kunna ha råd och betala räntan. Vilket gör att alla kommer inte kunna betala räntan. I och med att vi konkurrerar om pengar som egentligen inte finns ännu. Så vi konkurrerar om befintliga pengar. Och det här är ett problem. Och det här gör att det här systemet faller nu. Och då är frågan om vi kommer få det som bankerna och globalisterna och många världsledare pushar. Alltså The Great Reset. Det som även Magdalena Andersson pushar för. Eller om vi kommer få det finansiella system som man har redan infört i Ryssland, QFS. Och där har vi även Kina och Turkiet och många andra länder som kommer införa det systemet som man har i Ryssland. Och det är en guldbackad valuta. Många säger att det är sara gesara, att det är en konspirationsteori. Och man har kidnappat narrativet, det har man gjort till stora delar. Där Nesaragesara beskrivs som galaktiska rådet som kommer med en helig rulle från himlen så att säga. Det där är ett sätt för dem att förlöjliga och kapa narrativet. Så att vi som har följt det här på nära håll och har förstått vad det här systemet innebär. Vi blir ganska irriterade när man förlöjligar på det här viset Nesaragesara. Men Nesara, det står för National Economic Security and Reformation Act. Och det här skrev man, det gjorde man till lag år 2000. Och sen hade man då, för att inte få turbulens i samhället, att alla får panik och bara tänker nu faller allt ihop, jag måste ta ut alla mina pengar och så. Så har man då haft en gag order, så att man har inte fått tala om det här. Så att Nesara är för USA, alltså national, och sen har du Gesara som är Global Economic Security and Reformation Act. Och det är inte det här vi kommer få nu, men vi kommer få stora delar av det. Vi kommer få en moderniserad variant av Nesara-Gesara. Så de viktiga delarna i Nesara-Gesara, det är ju att man förlåter skulder. Det blir ett year of jubilee, som det står om i Bibeln, som skedde var 50:e år. Och det kommer vi få. Man kommer förlåta skulder. Och jag kommer strax förklara varför. Om vi då tänker att Sverige hade gäldstugor fram långt in på 1800-talet, så har man ju inte direkt varit så benägen med att förlåta skulder i det här landet. Och vi har väl varit i stort sett ensamma om att ha gäldstugor så långt in i historien. Och sen kommer man då, Skatteverket kommer man ta bort. Istället kommer man ha en fast avgift, skatt på nya icke-essentliga varor. Som en försäljningsskatt kan man säga. På någonstans mellan 14-17%. Och sen kommer man förbjuda olaglig bankverksamhet. För att det som bankerna håller på med idag med att sälja pengar och skapa pengar ur tomma luften och sen ta ränta på det i all evighet utan att egentligen ha gjort en riktig motprestation. Och dessutom så är de privat kontrollerade och vinstmaximerande. Och det här kommer upphöra, det här systemet, det är olagligt. Och det är ett bedrägeri, vi har blivit lurade allihopa. Och när man annonserar att det här kommer rullas ut, så inom 120 dagar så kommer det ske ett nyval. Och då kommer det göra det på det här kvantumbaserade systemet. För där är allting helt transparent. Det går inte att manipulera eller lura i det systemet. Och sen kommer vi få en ny konstitution. Man kommer anpassa lagstiftningen till den amerikanska konstitutionen. Och det är USA som har en konstitution. Sverige har ju inte det. Så att det är inte osannolikt att Sverige kommer gå under den amerikanska konstitutionen också. Man kommer då släppa otroligt mycket pengar för humanitära ändamål. Hjälpa människor. Man kommer släppa över 6000 patent med fri el, olika botemedel som man har haft hela tiden men som man inte har velat släppa på grund av att man såklart har velat tjäna pengar. Om vi säger att du får fri el så är det ju många, hela oljeindustrin tjänar ju inte pengar på att du har fri el så att säga. Utan hela det här systemet faller ju nu som de har tjänat pengar på. Och det är ju privata aktörer som har tjänat pengar på att du och jag behöver värma upp våra hus, stoppa lite mat i magen, ha någonstans att bo, ha pengar att köpa mat för och leva och överleva. Det är ju hela tiden privata aktörer som har tjänat pengar på det. Och sen kommer man då införa ny valuta som är backad av guld, silver och ädelmetaller. Så som jag har förstått det så kommer du kunna växla in en krona till en krona i det nya systemet. Och det systemet kommer inte vara kontantlöst. Utan när du har pengar i det systemet så finns det en backup bak i systemet. Så att varje krona, sedel eller mynt blir ju spårbara. Vilket gör att om jag ger dig 1000 kronor så är de här pengarna spårbara. Och i och med att varje krona har en backup i systemet som är backad av guld, silver och ädelmetaller, så kommer ju ingen kommer kunna stjäla pengar från någon annan. I och med att allt är spårbart och transparent. Och som jag har förstått det nya finansiella systemet så kommer vi växla in våra kronor till en till en. Så en krona in i nya systemet. Det nya systemet kommer inte vara kontantlöst. Utan vi kommer kunna ta ut pengar som vanligt, mynt och sedlar. Men de är spårbara. Så det finns en backup i systemet. Vilket gör att om jag ger dig 1000 kronor eller 500 kronor så kan jag spåra de pengarna. De blir spårbara. Vilket gör att du kan inte stjäla 1000 kronor. För att vad du inte kan stjäla är ju backupen. Utan de här pengarna är mina. Och det blir helt decentraliserat. Och statligt. Så att staten kommer att ha hand om det här finansiella systemet. Det kommer finnas en viss mängd valuta i varje land. Du kommer inte bara kunna trycka nya pengar eller manipulera kurser. Och vi kommer kunna få låna pengar av staten utan ränta. Så de viktigaste delarna i det här nya systemet, det är ju att det är superdatorer. Det är helt spårbart. Varje krona är spårbar med ny teknologi. Det blir skuldavskrivning. Och anledningen varför det blir skuldavskrivning, det är ju för att bankerna, de har ju inga pengar på det viset. De har ju fiktiva tillgångar i form av skulder. Och det kan du alltså inte ta med dig in i det nya systemet. Så du kan inte ta med dig en fiktiv tillgång. Vilket gör att det blir en skuldavskrivning. Den sker liksom helt naturligt då. För att då blir det ju att du har ju då, de pengar du har, de är inte längre skuld. Och då är det vissa som säger, ja men då tjänar man ju på att ha lån. Och jag har inga lån. Och så tycker man att ingen annan ska få skuldavskrivning för att de inte har något lån. Men så är det ju. För det första så kommer vi kompenseras för inflationen sedan 50-talet. Då man egentligen har urholkat värdet på våra pengar och bara tryckt pengar i massor. Inflation, inflöde, man har tryckt massa pengar. Så vi kommer gå tillbaka till en prisnivå som var kanske på, det vet jag inte, men runt 50-talet. Om vi tittar på Ungern så har de redan börjat införa en rad åtgärder. Bland annat kompensation till pensionärer. Där de ska hållas skadeslösa för inflationen. Så de har redan börjat få ersättning för inflationen. Och det kommer vi alla få. Så de här kvantdatorerna, de har ju räknat ner på individnivå. Vad du har betalat i skatt. Alltså hur mycket de har stulit från dig. Till följd av olaglig skatt och olaglig bankverksamhet. Olagliga moms på mat och så vidare. Så de här kvantdatorerna har redan räknat ut hur mycket det här systemet är skyldig var och en av oss. Och det kommer inte vara lika. Vissa kommer få stora skuldavskrivningar och andra kommer inte få alls lika mycket. Om man tittar på att man har köpt ett hus eller en bil eller så, så har man ju ofta har man gett minst 15-20% i kontantinsats. Och sen har du då betalat ränta över tid. Kanske skatt över tid. Fastighetsskatt, fordonsskatt. Så att det är inte så att du har betalat ingenting. Och om vi då går tillbaka till 50-talet. Alltså vad priserna var på 50-talet. Så är det klart att då kanske de 15% som du har betalat för ett hus. Det räcker ju gott och väl. För att täcka vad ett hus kostade på 50-talet. Så att det kommer inte bli exakt lika. Det kommer bli olika. Och vi kommer få olika mycket kompensation. Vi kommer få olika mycket skuldavskrivning. Men det blir som en riktig reset kan man säga. Det blir year of jubilee för allihopa. Där statsskulden försvinner. Våra skulder försvinner och vi börjar på noll. För det här skuldberget som man har byggt upp nu över tid, det kommer inte hålla. Så det här nya finansiella systemet kommer gå på de här kvantdatorerna och blockchain. Och det kommer bli en folkekonomi. Det kommer bli en ekonomi där man inte kan stänga någon ute. Alla kommer ha rätt att få tillgång till sina pengar. Det blir helt decentraliserat. Och det är inte som de säger att det här är någon form av galaktiskt råd som kommer med någon form av helig skrift från himlen så att säga. Utan det här är ett helt vanligt högteknologiskt finansiellt system som är decentraliserat. Och det fungerar egentligen precis som Bitcoin fungerar nu. Med att det finns en viss mängd valuta. Nu är ju Bitcoin, det är ju skapat av underrättelsetjänsterna CIA för svarta pengar. Så att det har ju alltid varit spårbart. Så om vi tittar på Bitcoin i USA nu så har ju faktiskt staten gått in och tagit tillbaka Bitcoin som tjuvar har stulit. Och det här är ju folkbildning. Det här är ju för att visa vad det här systemet egentligen är. Att det här är inte alls decentraliserat som man säger utan det här går på samma telekominfrastruktur som allt annat. Och det är givetvis spårbart som det är nu. Och därför har man då i folkbildningssyfte gått ut med att ja, men nu har vi gått och tagit tillbaka de här pengarna från de här tjuvarna. De stal bitcoin och vi har tagit tillbaka de pengarna. Och det har man ju givetvis kunnat hela tiden. Men i och med att det här systemet, det finansiella systemet idag, det har ju varit i klona på de här intressena som har samverkat, som har hela tiden gynnats av det här systemet. Så att, och det är ju de vi kallar för skuggregering, djupa staten, de har lite olika namn. Men det är en konstellation av människor och företagsintressen som har kontrollerat både det finansiella systemet, telekominfrastrukturen som allt det här går på, och givetvis 95% av jordens resurser. Och jag kommer ta upp det i ett senare avsnitt om ägande faktiskt. Och då är det så att jag tror att det är 175 länder som skrev på ett avtal 1992 som heter Agenda 21, FN:s Agenda 21. Och den innebär egentligen att vi har inte kunnat äga någonting sedan dess. Så vi kanske har trott att vi har ägt vårt hus, men det har vi alltså inte gjort. Och det kommer förändras i det här nya systemet. Alltså vi kan inte ha FN och en konstellation av människor som kontrollerar alla naturresurser, all mark, alla hav och bestämmer var vi får åka och var vi inte får åka. Utan det här kommer förändras, och det här järngreppet som de har hållit vår jord i, och det har ju varit möjligt genom att vi inte har förstått hur systemet har fungerat. Vi har inte vetat helt enkelt. Men nu när vi gör det så kommer vi ta tillbaka makten över våra liv. Så är det.
Men ofta när staten outsourcar någonting så brukar man ändå ställa någon slags krav att, ja, men eleverna ska i alla fall få någon slags utbildning, eller att vägen ska i alla fall bli byggd eller så. Men varför har man inte ställt de här ramvillkoren att, ja, okej, ni får låna ut en massa pengar, men när ni får den här pengaskapande maskinen vi har gett er, då får ni inte förvärra artkris, klimatkris eller sociala konflikter. Har man satt några sådana krav egentligen?
Nej, det har man ju aldrig gjort. Och den frågan har kommit upp nu 2020-2021, vilket är ganska sent. Och förklaringen kan ju vara lite grann, du var inne på maffian här, det är lite grann maffiabeskydd, nämligen att staten skyddar bankerna, och vad gör bankerna i gengäld? De ger pengar, nämligen de gör det billigare och smidigare för stater att låna, vilket gör det lättare för politiker att genomföra reformer, låna pengar, lova saker till andra. Så att det är en symbios mellan stat och bank.
Ja, men hittills har ju nu de som lyssnar på oss idag fått lite inblick i det finansiella systemet. Det är ju lite komplext. Jag har träffat i 20 år, när jag höll på med politik, så insåg jag ganska snabbt att även om mitt huvudfokus var miljöfrågor, så insåg jag att för att kunna rädda miljön så måste jag hindra finanssystemets expansion och kross över alla miljövärden. Och då började jag intressera mig för finansiella frågor, och jag pratade med många professorer och forskare, och ingen har någonsin sagt till mig att jag förstår hela systemet, jag förstår allting, utan jag är expert på derivathandel med de här följande instrumenten och så vidare. Alla är experter på sin lilla nisch, men om man har ett system som är extremt känsligt och kollapsar om inte staten hela tiden satsar alla sina muskler för att rädda det. Det känns ju som att när man har lyssnat på det här nu då, det kanske inte är världens bästa system. Och hur skulle man då kunna förändra det? För syftet med den här podden är också att diskutera, ja, men vad ska vi göra då? Hur kan vi skapa ett bättre samhälle? Och då finns det ju en del lösningar ändå som faktiskt diskuteras mest utanför Sverige, skulle jag säga. Mm. Men en av de lösningarna då som man diskuterar är ju full reserve banking, eller positiva pengar, som det också är en liknande modell som det kallas för. Vad innebär det, och vad är din åsikt om en sån grej?
Och jag tror det, i grunden så handlar de här olika förslagen om att man ska frånta banker deras rätt att skapa pengar. Det är vad det egentligen handlar om. Och det kan jag personligen tycka är ganska vettigt, för ser man historiskt så har de inte förvaltat det ansvaret särskilt väl. I Sverige är det kanske ett tydligare exempel än de flesta andra länder, nämligen att vi avreglerade vår kreditmarknad så sent som 1985. Fram till 1985 så var det staten väldigt involverad i hur mycket pengar banker kunde låna ut och till vad. Sen släppte man det fritt. Vad hände? Banker lånade ut pengar till höger och vänster, och det blev inom bara några år en finanskrasch och en fastighetskrasch. Sen gick den över och då började bankerna låna ut pengar på samma sätt, fast den här gången i Baltikum. Då sänkte man de baltiska länderna och var på vippen att sänka Sverige. Och sen så ebbade den krisen ut och då har man lånat ut massivt till svenska bostäder.
Jag börjar känna, se ett mönster här, för sen hade vi dotcom-bubblan och sen hade vi finanskollapsen och Lehman Brothers och nu har vi coronakrisen. Det känns som att det här systemet kanske har vissa störningsproblem.
Jag tror det, och man måste komma ihåg att det här systemet lever ganska gott på bubblor och krascher. Och incitament, och det bland annat har någonting som Martin Wolf har pekat på. Och det, jag tror att det i grunden handlar om det, att banker kanske inte ska ha rätt att skapa pengar. Och rätt intressant är att på Island, som då var en av de länder som drabbats hårdast av finanskrisen, som hade då skapat en egen hemmakokt liten bubbla, nämligen att det här lilla landet med mycket liksom fiskindustri och aluminiumfabriker blev en gigant på banker, med jättestora banker. Och det kan man, där kan man se att exempel där skapade de isländska bankerna, de ökade penningmängden på Island med 14 gånger inom loppet av 15 år. Och det kraschade. Och där tillsattes det faktiskt en parlamentarisk utredning. Hur ska vi göra om det här systemet så att det är bättre liksom, är i medborgarnas tjänst? Och då kom man fram till att det här med att avskaffa bankers rätt att skapa pengar, det vore vettigt för oss.
Ja, och jag läste en rapport som hette Chicago-skolan återbesök. För Chicago-skolan är den här moderna ekonomiska teorin. Och även där kommer man ju till liknande slutsatser. Och vad skulle hända då? För vi pratade ju förut om att om Per vill ta ut sina pengar, Pelle vill ta ut sina pengar från banken, så om alla vill göra det samtidigt så finns de ju inte där.
Nej.
Om du har en full kapitaltäckning, vad händer då när folk vill ta ut sina pengar ur bankerna?
Ja, då skulle man, om man har ett sånt system där varje krona som är utlånad finns tillgänglig på ett annat konto, mer eller mindre, då eliminerar man ju risken för det här som man kallar för bankruns. Nämligen att de inte har de pengar som kunderna vill ta ut. Och det här är ju ingen teoretisk fråga, utan det är precis det som hände till exempel på Cypern. Plötsligt så dök bankkunderna upp. Jag vill ha mina pengar, vi har inte dem. Så det här är någonting som de facto kan hända. Och det hände motsvarande i Storbritannien 2007.
Och försäkringsbolaget staten skulle ju minska sin risk då, för insättningsgarantin, att den skulle behöva aktiveras är ju kraftigt minskad risk för det. Då.
Exakt. Och det här handlar egentligen, kan man säga, att banker ska tvingas då ta mer ansvar för sin egen risk, sitt eget risktagande. Men då skulle man eliminera den risken för bankruns. Då skulle bli finansiella systemet mycket mer stabilt och staten behöver inte gå in. Och det finns ju då studier, bland annat den här Chicago-planen återbesökt, som pekar på att man skulle få andra makroekonomiska effekter. Till exempel skulle man ju minska statsskulden ganska kraftigt. Därför att, som du nämnde, så idag är ju staten mer eller mindre beroende av att låna pengar av banker. Om staten själv kan skapa pengar så till 0% ränta, så undviker man ju det.
Det är ju väldigt intressant. Och vi har ju pratat mest om vad som hände efter 71 och 85 när de här grejerna började avregleras. Men jag kommer ihåg en kille som heter Palmstruck, som inte är så känd i Sverige. Den första som kom på idén att, ja, men här har jag massa guld i mitt valv, jag börjar låna ut papperslappar istället. Och han frestades att låna. Och redan då, han dömdes till dödsstraff men blev till slut benådad då. Så att redan på 1600-talet så kunde man inte motstå frestelsen att missbruka det här förtroendet. Så man kan säga att vi har inte bara 40 års erfarenhet, vi har ju faktiskt flera hundra års erfarenhet.
Exakt.
Det här inte funkar.
Ja. Och det här man kan kalla det system med fiat-pengar eller papperspengar, nämligen pengar har bara ett värde så länge det finns ett förtroende för valutan. Och de tidigaste systemen med det var ju i Kina. Och där följer ju återigen politiken för frestelsen att trycka för mycket och det blir kaos. Och jag kommer ihåg en intervju med då centralbankschefen i Storbritannien i en dokumentär som BBC gjorde. De frågade så här: ja, men du, det här med papperspengar, har vi liksom lärt oss kontrollera det, farorna med ett sådant system? Då svarade han att, hade du frågat mig före finanskrisen, hade jag svarat ja. Nu säger jag, I'm not so sure. Så att det är ju intressant. Och tittar man, det jag tycker det är fascinerande att det finns inget land som de senaste 30 åren har skapat så mycket pengar som Kina. Kina såg liksom västvärldens modell. Här kan man skapa pengar och låna ut, och då kan man snabba på tillväxten. Så det svenska, kinesiska banksystemet har ju ökat i ungefär samma takt som det isländska.
Och då kan man säga så här, och tillväxt i sig då, åtminstone för de rikare länderna på jorden, är kanske ett olämpligt mål, eller det är ett olämpligt mål om man vill öka människors välmående, för det är andra problem folk har idag. Mm. Vi har fortfarande fördelningsproblem givetvis, men det här systemet ökar ju också de problemen. Så att det här kanske vi behöver göra någonting åt, och då undrar vi, det finns ju lite fler grejer som diskuteras. En av dem är ju till exempel då att vi skulle ha en e-krona, till och med att varje människa skulle ha ett konto på Riksbanken, och plötsligt uppstår ju då konkurrens om marknadsekonomin när det gäller betalningssystemet, för då skulle folk kunna använda betalningar via sina riksbankskonton. Vad händer då?
Ja, men det är jätteintressant, för det uppstår ju, och bakgrunden till det är ju att Riksbanken är väldigt orolig för att vi använder så lite kontanter. För det är ju en kontrollförlust för dem, eftersom det är de pengar de kontrollerar. Orsaken till det är ju sin tur att bankerna tycker inte att det är lönsamt att hantera kontanter. Och Riksbanken har inte kunnat tvinga dem. Så det skulle vara då ett komplement till fysiska kontanter, den e-kronan. Lite grann beroende på hur man utformar det här. Men om det skulle vara så att man får ett konto på Riksbanken, låt oss säga det. Då kan man ju backa tillbaka. Och jag kommer ihåg hösten 2008 när Lehman föll. Så hade jag kompisar i finansbranschen som flyttade runt sina pengar mellan olika banker, så att man inte skulle komma över den här gränsen för insättningsgaranti. Så orolig var man.
Du har rika vänner.
Ja, några av dem är rika än jag i alla fall. Men vad hade hänt vid sånt tillfälle om man hade kunnat sätta in pengar på Riksbanken? Jo, naturligtvis hade enorma summor flödat in på Riksbanken, för där är de ju per definition alltid säkra. För Riksbanken kan ju alltid uppfinna nya pengar för att betala dig. Och det i sin tur skulle då destabilisera bankerna väldigt kraftigt. Så det skulle bli en direkt konkurrent och ett hot mot banksystemet.
Och idag finns ju ett helt säkert sätt att spara pengar för en privatperson. Och det är att man stoppar in pengarna på sitt skattekonto och anger utbetalningsförbud för dem. För staten kommer ju aldrig efterskänka dina skatter till dig. Utan det är ju helt säkert att de där kommer någon gång du kunna få tillbaka.
Så i korthet så kommer systemet fungera så. Vi kommer få ett nytt finansiellt system. Vi kommer växla in en krona till en krona i nya systemet. De pengarna kommer vara helt spårbara. Vi kommer kunna få låna pengar av staten utan ränta. Systemet, det finansiella systemet, telekominfrastrukturen, den kommer bli statlig. Och den kommer kontrolleras av folket. Så vi kommer få en sann demokrati. Så som det alltid skulle ha varit egentligen. Och vi kommer utnyttja alla framsteg som vi har gjort teknologiskt till att faktiskt göra ett riktigt säkert system som är transparent och som gynnar folket och inte bara ett fåtal på toppen. Vi kommer avsluta med ett kort klipp där vi har en man som kommer förklara i stort hur det här systemet kommer fungera. Tack så mycket att du har lyssnat, tack att du delar den här informationen och tack att du stöttar kanalen med Swish.
A lot of what you have been addressing, and I just wanted to add a little bit to that if I could. Is that okay regarding this new quantum system? All right, folks. Well, first of all, this is all based on the cross-border interbank payment system. That's called CIPS, C-I-P-S.
Yep, and that's correct.
Inside CIPS is the QFS,
yep.
And CIPS is an artificial intelligence private network, a virtual private network. It's a QFS 3D smartphone and digital currency that you'll be able to operate on any media format. I'm trying to get this right, be on camera and still talk to y'all. I don't want to get sidetracked. It provides a pristine, clean integrity in the movement of money of funds from central banking to destination accounts. We're going from banking to destination accounts, which is very, very big. It will cover a new global network for transfer of asset-backed funds and will replace the U.S. centrally controlled SWIFT system. This has not fully happened yet, but it will protect all parties from corruption, usury, and manipulation within the banking system that currently is happening. It will assure the banks are monitored and protected within the agreed upon contractual obligations with regard to the transfer of funds. Now, this is what was advocated in the Gold Treaty. And that's even back 20 years ago, they were saying that, you know, you're not going to get paid on the programs you're in until we have a new gold-backed dollar. And we got to get rid of all the bad guys. So they told us that 20 years ago. Mm-hmm. And here we are still trying to get there. And so now is to read that again is what was advocated in the Gold Treaty. completely independent from the existing central banking system. It makes all other transfer systems obsolete. This is not a cryptocurrency. It is a system based on asset-backed digital currency. Mm-hmm. This security basis is based on a photonic technology that does, get this, 3.5 trillion frames, not bytes, per second.
That's correct.
This replaces the dynamic routing system that we currently have. It's a true physical GPS authentication between the sender and receiver. The artificial intelligence that controls this will control the transfers and independently controls the global network. The AI program will handle instant settlements, mm-hmm. real time in seconds. Mm-hmm. And we know that because we know of a fellow that did a transfer recently within the last couple of weeks ago, actually, that it was landed in 5 seconds as opposed to like 24 or 48 hours.
That's correct.
So we know it's operational. It's just not fully.
No, we're transiting from one to the other.
Exactly. Okay. And so the AI controls this, will control the transfers and independently controls the global network. The AI program will handle instant settlements real time in seconds. It assigns a digital number to each fiat dollar, fiat euro, and fiat yen or won that currently exist in every bank account all over the world. The digital numbers are monitored in real time. Yeah. The physical GPS location between the sender and the receiver will be set up to provide an unbreakable security in regard to who sent it and who received it. This is very important. The sovereign currency of the U.S., the Republic of the U.S., is the USN, the United States note. This is the gold. This is in the gold treaty and also given to my contact by Interpol back in 2014. Now, the artificial intelligence will be applied all across the QFS system. It will work with the CIPS system. Now, what's that, people? Were you listening? The cross-border interbank payment system in regard to language processing across the entire user base. This means the entire account holding base around the world. Everybody will be on it. One base. It will facilitate the adaptation and will evolve over time by recognizing the new behavior and recommending appropriate banking responses. You will actually be able to do your banking on your phone within the self-contained system. You can do your banking on your desktop, your mobile, or your handheld. The AI exchange, the asset chain collection, or ACC, is a distributed general ledger. This new system will provide breakdowns inside the asset chain collection to maintain custody and control of that information. Asset standard tokens inside the ACC that will interchange between your currency, which is the U.S. note, to the SDR, or special drawing rights, accounts that were developed under Bretton Woods. For example, if you took $10 of a U.S. note to buy something in Russia, it will go from a $10 U.S. note to a $10 SDR to a $10 Russian ruble. This will allow you to purchase all around the world. We are talking about parity of all currencies, and this is how they will do it. The cross-border interbank payment system virtual currency will be based around the QFS VPN and will be used for the purchase of goods and services all around the world. There will be 100 million coins minted in gold. There will be 100 million coins minted in silver. Once minted, there will never be more or fewer in existence. This is all around the world. Each CIPS coin has a virtual counterpart. So, there's a real-life coin and a duplicate in the system, which will keep track of it at all times. Each coin has a barcode for ownership and a GPS tracking code on the coin. This is gold-backed Basel 3, 4, and 5 coins. Under the U.S. system, it's called a GSM, or a gold-silver measure. This is not made up and totally compliant with what we've been talking about with the gold treaty. There is no actual person in charge of this system. It is artificial intelligence. There will always be transparency, the pristine, clean integrity of all transactions. Now, when you go to your exchange, you'll be asked to set up your own security ID and new account. This is for currency owners that have, you know, things such as the real, the Vietnamese dong, the Iraqi dinar, and even those that are taking the chance on the Zimbabwe dollars. And so when you go to your exchange, you will be asked to set up your own new security ID and new account. This new security ID will immediately debit your old fiat accounts at your bank and credit your new QFS account with the asset-backed funds on a one-to-one basis. This is not exchange ratios. This is about your old U.S. federal fiat dollars going into new asset-backed funds, the U.S. notes. You will be prompted to go to the next window. It's all on a computer, and your existing funds will show as an asset-backed funds as well as a ledger balance of asset-backed funds. So if you have $100 in your old fiat bank account, it will show you now have $100 in your new QFS system account. There will be no commingling of fiat and asset-backed funds. The QFS is running but not fully operational and will not be until the codes for the new gold-backed currency are entered by my contact. This new system is totally secure, totally under your control. No other person can access your accounts and no banks. Banks will no longer be in control. So I know a lot of people, especially ones that never had a lot of money, which is the majority of us, they were real scared about the banks interfering, taking funds, and so forth. That won't be possible under this new system. And I got to admit, I had fear myself because I know in the programs that were going on 20 years ago, those funds were transferred to all six major U.S. banks, Charlie, and all six of them took hundreds of millions off the top. Each bank that had it, they all got caught, but did they care? Because the fine they paid was so much less than what they stole.
And
Wells Fargo is the last one to have been blessed with it because there wasn't anybody else to go to. And they did it too. They just got caught sooner. So the banker is not your friend, folks. They're out there looking out for themselves, and you got to look out for yourself. But fortunately, we have this new system on our side now. So the QFS ends all the corruption which now exists. The QFS covers the world's transfer of asset-backed funds and works it via 24 GPS orbiting satellites protected by the new U.S. Space Force. Mm-hmm. The new QFS headquarters is located in Switch, Las Vegas. That's very interesting because we'd always been told the new Treasury headquarters would be in Reno, which it is. I've had friends that have been in it. It would no longer be in D.C. surrounded by all of the cabal and mafia and all those guys. In the Reno, Las Vegas area, there are three large military bases protecting the area. There were going to be and probably now are 56 data center units in the U.S., and there are 192 data centers planned for the world. Mm-hmm. Ultimately, there will be a U.S. note ultimate cloud system. The heritage funds are involved in the U.S. Treasury. That's one of the other programs. The GCR will be within the QFS system. It will use a specific quantitative formula to establish the amount of currency available in any country that is gold-backed by the QFS. The formula will establish a fair value based on the country's assets. The price of gold will become irrelevant once this is all complete. Included in the formula are in-ground assets, its population as an asset, and other parameters. This formula will apply to each country so they can be on par with one another. This is the global currency reset. All currencies we will set at the same time. And let's see here. All right, I'll give you a little bit more. Now, there will be no baskets. A lot of people, you know, because we always heard, and I heard that forever, that there were about seven currencies in the first basket.
Yeah.
And now they're saying, no, There will be no baskets. All currencies go at the same time. It's one shot. It has to. No fiat currencies will exist in the QFS system. Right. This formula is already in existence. That's why the deep state is fighting this so hard. Yep. Once this is all in place, they can no longer steal from the public. They can no longer do financial scams or Ponzi schemes or sell drugs. There will be no corruption, period. Any country not JSARA compliant will be left out of the QFS and eventually left out of all international trade. The video that Charlie and I both posted recaps everything that's been said for years from Interpol, the White Dragon, and other sources, and very pleased that Charlie posted this as well. You can go see it on his YouTube or my Twitter account, which is Patriot Rod Steele. It's down a ways, but you'll find it. And be sure to download and watch it yourself. It does give a good idea on what's going on and what we're looking for. I still think we will have some martial law and bigger arrests that are still coming. This whole thing starts after the elections, so that the deep state cabal, Illuminati, mafia, evildoers, as the Bush or Shrub used to say, and he was one of them. the whole thing starts after that. Also, we want to recap the gold treaty was signed on March 21st, 2013. In these protocols, it advocates and commands that the team visits my contact with the codes to release the gold for the new Republic Treasury of the United States. At that moment, all fiat currencies will go to zero. We will have a turn in time of about 30 to 60 days at a 1-to-1 ratio. Also, all derivatives will go away, completely wiped out. At this point, we will go into a worldwide debt jubilee. The treaty itself will provide the gold bullion that will back all the currencies of the world for parity of the currencies with no more petrodollar involvement. The gold will not be released until the U.S. corporation is dead. This also happens immediately when my contact submits those codes. Mm-hmm.